Välkommen till Stigfinnare, podden som handlar om ledarskap inifrån och ut i en föränderlig värld med mig, Carl Lindeborg. Och i detta samtal så träffar jag Anna Särner och när vi släpper det här avsnittet så har hon precis slutat efter 10 år som vd på Filminstitutet. Anna har som vd gjort en fascinerande förändringsresa med Filminstitutet och ofta tagit ställning för frågor som hon tror på, även svåra komplexa frågor. Hon har bland annat drivit arbete för att öka inkludering och jämställdhet i filmbranschen. I dagens samtal så pratar vi om de reflektioner och lärdomar som Anna har från att ha lett en så pass komplex organisation som Filminstitutet i ett förändringsskede under så pass lång tid. Vi berör det som Anna tror på, hennes grundläggande övertygelser som ledare och vad hon tror är viktigt att kultivera för alla oss som vill leda in i framtiden. Jag beundrar verkligen Anna för hennes mod och för hennes övertygelse och jag är väldigt glad att vi fick till det här samtalet. Innan vi drar igång vill jag bara säga att podden presenteras av Leader Evolve där vi har utvecklingsprogram för ledare. Så gå gärna in på hemsidan leaderevolve.org och läs mer om det och där kan du också hitta alla de tidigare poddavsnitten. Vill du följa podden så kan du också följa mig på Instagram, Carl Lindeborg. Nog sagt om det, nu är det dags för samtalet med Anna Särner. Välkommen till podden, Anna Särner.
Tack.
Superkul att ha dig här. Hur känns det att komma ut på landet?
Som hemma.
Ja.
Det har ju ändå varit pandemitider så att landet har ju blivit det nya.
Mm. Vad brukar du vara när du är på landet?
Jag är nästan alltid på Gotland. Och det är ju väldigt mycket längre bort från Stockholm än vad det här är. Så att det känns ju mycket mer som en förort ur det perspektivet. Men det är ju fantastiskt här ute. En otrolig stillhet. Och det är ju faktiskt nere på Gotland också.
Mm, absolut. Man känns lite som parallell universum. Liksom,
mm. Man har svårt att förstå att man lever i samma verklighet faktiskt.
Mm.
Man kan lite förstå var människor kommer från för olika ställen.
Ja men absolut. Det är superkul att ha dig här och det känns nästan extra spännande för att vi pratade precis här innan. Du har varit vd på Filminstitutet i nästan exakt 10 år och du har 3 arbetsveckor kvar.
Mm.
Jättespännande tidpunkt att ha det här samtalet faktiskt.
Verkligen.
Och jag tänker kära, för de som bara som inledning, de som inte har full koll på Filminstitutet och Filminstitutets uppdrag är, kan du bara jättekort formulera, vad gör Filminstitutet egentligen?
Filminstitutet är en slags myndighetsliknande organisation som har regeringens uppdrag att utföra filmpolitiken.
Mm.
Och det är en del av kulturpolitiken men väldigt specifik därför att film är ett hyfsat nytt medium. Även om det är 125 år vid det här laget så är det fortfarande nytt. Det betyder att det är väldigt mycket som man inte kan hänföra till sina vanliga gamla strukturer. Så därför har man en egen organisation. Så vi har alla uppdrag vad gäller filmen.
Mm.
Vi samlar in, vi bevarar. Så vi har 25 000 analoga filmer som ligger under filmhuset som är då en stor byggnad på Gärdet i Stockholm. Vilket är helt fantastiskt. Man kan gå och titta på gamla journalfilmer eller även utländska filmer som har haft biopremiär någon gång i Sverige.
Mm.
Men vi ska också tillgängliggöra vårt svenska filmarv. Vi ska samverka med skolor. Skolungdomar är dags, inte bara skolungdomar, men inte minst skolungdomar uttrycker sig och förstår världen genom rörlig bild.
Mm, just det.
Alltså det är ju Snapchat Stories eller YouTube som folk tittar på. Och de läser ganska lite litteratur, vilket man kan förfasa sig över. Men man kan å andra sidan se att nu är det så. Och hur kan vi lära dem att förstå, att tolka, analysera och också skapa själva?
Mm.
Och det här är, finns det väldigt lite kompetens bland lärare. De är inte utbildade i att analysera rörlig bild. De är utbildade i att stycka en dikt och analysera ord.
Just det.
Så det är liksom en del av vårt uppdrag. Där vi har cinemateket också, vi har biografer och bibliotek. Men den andra delen är att ge stöd till ny film. Det är så dyr konstform så att man söker pengar hos oss. Och vi är oerhört viktiga i den finansieringsprocessen. Och vi ger 90-95% nej. Så att därmed finns det mycket känslor runt oss.
Just det.
Så kan man väl sammanfatta det.
Mm, det är en bra sammanfattning. Och man kan ju se nästan vilken svensk film som helst i slutet så står det att den har fått stöd.
Ja, så är det. Mm. Mm. Framförallt, jag menar, mer och mer dessutom.
Ja. Ja, och hur känns det nu då? 10 år i den rollen.
Mm.
Och nu så vet du kanske inte exakt vad som kommer hända. Men vad har du för tankar och känslor så här när det är 3 veckor kvar formellt?
Ja, det är väldigt svårt att sammanfatta sig efter 10 år. Så det tänker jag att det ska jag inte ens tro att jag kan. Utan jag måste ge mig själv tid att landa och komma ihåg.
Mm.
För 10 år är å ena sidan en jättelång tid.
Mm.
Å andra sidan så går det fruktansvärt fort. Men det har hänt väldigt mycket under mina 10 år. Både med våran organisation. För vi var en organisation som inte hade ett tydligt ledarskap i en gemensam bild. Utan vi var en väldigt splittrad organisation. Av naturliga skäl. Därför vi hade en splittrad uppdragsgivare.
Mm.
Regeringen gav oss uppdrag om filmarvet och filmpedagogiken, medan branschen gav oss uppdraget för ny film. Och därför blev de två separata satelliter.
Mm.
Så att det har hänt att vi har behövt ändra, totalt transformera vårt förhållningssätt till vem är uppdragsgivare, hur ska vi arbeta tillsammans. Hur ska vi kunna åstadkomma en förändring till det bättre och vad är i sådana fall det bättre?
Mm.
Så det har ju hänt. Sen har vi digitaliseringen.
Mm,
när jag började så var alla filmer analoga. Det var 10 år sedan. 2012, 1 år efteråt, var första året då helt plötsligt ställde alla om. Och då började allt distribueras digitalt. Och det har ju förändrat allt. Hur vi ser film och rörlig bild. Hur vi betalar för film och rörlig bild. Och förstås hur de får betalt. Så att det, och hur samlar man in? Och, jag menar, det finns ju så många följdfrågor på det här.
Ja.
Så att det helt enkelt så har jag varit, och det har vi ju alla, tänker jag, i samhället. 2000-talet har ju varit en tid med en total transformation. Och det har, det nådde filmbranschen precis när jag kom dit.
Mm.
Så att, och det har vi ju faktiskt, tycker jag, klarat av på ett väldigt bra sätt. Så det är jag otroligt faktiskt stolt över.
Mm.
Att det har ju varit enorma känslor. Det är mycket pengar med i omlopp. Så att det finns ju mycket känslor, förväntningar, motstånd. Mm. Och jag tycker att vi har lyckats med det. Så att det var också efter pandemin, så blev det liksom, det har skjutsat på hela digitaliseringen. Så blev det väldigt tydligt att nu kommer en ny tid. Och då kände jag att nu ska jag lämna.
Mm.
Så jag verkligen, jag har ju tänkt på det. Det gör man ju som chef. Hur länge kan jag stanna? Liksom, hur mycket kan jag förnya mig och så? Men här blev det ett naturligt tillfälle.
Mm, just det. Och nu har du inte processat klart. Liksom, men om du funderar tillbaka på de här 10 åren. Jag vet ju att du har haft vissa övertygelser som du har varit väldigt mån om att driva.
Mm.
Vad känner du, liksom, vad har varit viktigast för dig att vara med och driva och förändra? Och vad känner du mest stolt över?
Ja, men det finns ju olika delar av det här. Det ena är liksom det större perspektivet av filmens roll.
Mm.
Som har varit en väldigt marginaliserad debattprodukt, fick den 5 stjärnor eller 1 stjärna, det var liksom varit på den nivån. När vi, precis som jag sa, vi liksom alla förhåller oss ut till världen genom film.
Mm.
Och det, när jag började på Filminstitutet, jag förstod ju ingenting. För ingen förhöll sig till filmens roll i en större kontext. Utan alla förhöll sig till filmen som sin egen bara fysiska produkt. Det var en titel, möjligen en historisk epok med liksom guldåldern på 20-talet under stumfilmstiden. Så kunde man liksom paketera det i en sån trend.
Mm.
Men jag är intresserad över hur saker samverkar. Så det var ju någonting som jag verkligen började med i mitt ledarskap internt. Hur ska vi ta oss an vårt uppdrag? Vad ska vara vårt viktigaste fokus? Och vad vill vi med filmen? Och det tycker jag att den transformationen intern var ju verkligen inte lätt. För jag leder ju experter. Och de kan 20-talet 100 gånger bättre än vad jag kan.
Just det.
Och har många fler högskolepoäng än jag. Även fast jag har högskolepoäng. Men i juridik. Jag har lite film också. Jag har läst liksom filmvetenskap och gått filmskola för 30 år sedan.
Mm.
Men den, att liksom ta sig an ett kulturuttryck i en tid som också har blivit väldigt polemiserad.
Mm.
Och där kulturvärlden, tycker jag, har en väldigt enkelspårig tankemodell som är kulturen ska finnas till för kulturens eget bästa och allt annat är instrumentell hantering av kultur.
Mm.
Medan för mig är det otroligt viktigt att man ska kunna förklara varför. Varför är kultur viktigt? Inte varför varje enskild film är bra för hälsan. Men om vi inte har film i en värld, vad händer med världen? Och den, att kunna prata om det, har jag drivit väldigt hårt. Och tycker att både att man pratar om film på nya sätt, men inte minst att vi internt, att alla nu arbetar med en riktning och hjälper varandra. Och liksom, vi förstår varför vi jobbar med film. Vad är vårt uppdrag?
Och sen, hur ser ni på det? Vad har de dialogerna mynnat ut i för förståelse för filmens roll i en vidare kontext?
Ja, men det blir ju väldigt mycket en då, som att det blir en dikotomi mellan individen och samhället.
Mm.
Vilket jag tycker att vårt samhälle rent allmänt sett lider väldigt mycket av. Samhället är ju byggt på samma individer som både har ansvar och frihet. Och det är ju där kulturen måste börja hitta sin roll i. Hur ska man kunna verka under frihet fast samhället har ett ansvar? Och där började det ju bli, där blev det väldigt mycket en diskussion om varför då varje enskild film och varför fick inte den ha ett visst uppdrag och så. Och då landade det ju mycket i upplevelsen en film. Man landade mycket i individen.
Mm.
Alla förhöll sig, eller alla gjorde inte, men ett antal förhöll sig väldigt mycket till varför man som individ ska ha rätt till vad man vill. Och då landade vi i att prata mycket om, ja, vad betyder det då? Varför ska man ha rätt till film just? Ja, men därför att film speglar ett samhälle den är gjord i. Den speglar andra människor. Därför förstår jag mig själv bättre. Därför förstår jag andra. Jag blir mer människa när jag har kontakt med känslor som filmen väcker. Mm. Och det gör ju vilken konst och kultur som helst. Så det är ju bara för att vi pratar film. Och filmen är naturligtvis ett väldigt starkt och tillgängligt medium. Så att å ena sidan prata om det. Och å andra sidan våga prata om att därmed får vi ett samhälle där de här oerhört fria individerna kan prata med varandra.
Ja.
Och faktiskt förstå varandra Och det är därför det är viktigt med att få in fler perspektiv i film. Och det är ju då den andra delen som jag har jobbat väldigt mycket med. Att demokratisera filmmediet. Både utifrån att man alla i alla skolor i hela Sverige, oavsett hur långt du har till en biograf, måste få se film också på biograf, att det är ett gemensamt rum, det händer någonting när vi går in i rum. Men du måste också få verktygen att prata om vad har jag sett. Så det är en demokratiseringsbit. Den andra demokratiseringen är då vem får göra film.
Just det.
Och det har varit en väldigt exklusiv liten klubb som har fått göra film efter film efter film, oavsett hur bra eller dåligt det har gått. Och det har varit väldigt diskriminerande. Enligt de klassiska diskrimineringsgrunderna. Kvinnor har haft svårt att få pengar. Personer från andra socioekonomiska klasser har inte tillgång. Människor med annan kulturell bakgrund har inte haft tillgång. Och diverse liksom, geografiska avstånd. Och då, för mig hänger de här två vågskålarna ihop.
Mm.
Ska filmen bli demokratiserad för alla, så måste också alla ha samma möjlighet att ge sitt perspektiv på hur det är att vara människa då?
Mm.
Och hur är det att leva i ett samhälle? Om alla har ungefär samma erfarenheter, då blir ju nyanserna väldigt små. Medan om vi låter fler berätta. Nu har vi ju inga fler pengar. Så att det är det som har varit den stora utmaningen. Att höja nivån helt enkelt.
Mm.
De som ska få, de ska komma upp till en viss kvalitetsnivå. Som vi tidigare bara hittade hos en kategori människor. Oftast känner man dem själv. Liksom. Det är ju så. Vi är ett litet land. Men så ser det ut i alla länder. Och det betyder ju att när man börjar säga att det kanske inte var så bra det där du gjorde. Det ingår ju liksom. Utan nu måste ju andra som inte har fått tillgång till pengarna, som faktiskt har potential till att göra bättre film. Högre kvalitet. Att låta dem då få tillgång. Det arbetet är ju det mest provocerande man kan göra.
Jag förstår det. För du provocerar ett etablissemang.
Mm.
Jag kan tänka mig att det är väldigt känsligt och folk blir trampade på tårna, tycker de och sådär. Men hur har du relaterat till det? För jag antar att du har drivit frågor tillsammans med dina kollegor.
Mm.
Som att både, jag läste någonstans, mycket kärlek och en del skit liksom. Har du fått, skrev du någonstans i någon, när jag läste. Hur har du relaterat till motståndet och liksom den här, vad har du behövt ta fram med dig själv för att kunna stå kvar?
Jag har relaterat till motståndet så att jag förutsåg det. Tror jag. Det är liksom ändå en start. Att jag var medveten om vad jag gav mig in på. När jag började en gång i världen med jämställdhet var det ju då som liksom den första, och det här var ju slutet på 90-talet, mitt första jobb som chef. Där min företrädare som gillade mig, och när jag då skulle, jag var jurist och helt plötsligt klev jag in och skulle ta över hans jobb. Det var liksom hans ärliga, välmenande rekommendation var: prata inte om jämställdhet för då kommer det uppfattas som en gnällkärring. Och den där kände jag så här, nej men den förstod man ju, för den har jag förstått. Men sen kastades jag liksom in i att prata jämställdhet ändå, därför min första dag på jobbet, möjligen den andra, men inte mer. Jag var 34 år, jag var helt medieotränad. Så blev jag uppringd av en journalist som sa: ni har gjort en löneenkät, vet vi. Det var inte officiellt, men det hade ju läckt som det gärna gör. Och det framgår att kvinnor tjänar mycket mindre än män på jämförbara positioner. I samma stad, samma position, tjänar kvinnorna mindre. Och, för, och då sa väl jag, som jag fortfarande tycker, ja det är ju för jävligt, men det är ju liksom så samhället ser ut. Mm. Och så pratade vi en, tyckte jag då, väldigt innehållsrik halvtimme om detta. Utmaningen i samhället som inte är jämställt. För mig är det så här, ja men det är väl självklart att vi alla vet det. Men det är faktiskt inte så att poletten har trillat ner för alla. Framförallt inte på 90-talet.
Nej.
Ja men det förstod inte jag faktiskt. Utan det är ju någon som har sagt det om mig också, att jag är nog lite naiv. Alltså jag ser inte exakt hur jobbigt det kommer bli. Men jag är ändå hyfsat liksom medveten. Och det är ju tur att man inte förstår exakt hur jobbigt det kommer bli. Så att jag trodde ju att vi hade ett förtroendefullt samtal. Det lär man sig ju när man medietränar, så att det har man ju väldigt sällan med en journalist. Och två dagar senare så kommer jag upp till kontoret. Och det var ett, liksom, det var som en gammal lägenhet i Stockholm. Man öppnade dörrarna och hade vi ett bord som var framför. Och där la vi branschtidningarna. Och då såg det ju lite så actionladdat ut, att oh, här händer det grejer. Och det gjorde ju, de kom, på den tiden så kom det ju en branschtidning i veckan och det fanns tre.
Mm.
Nu kommer de, det är en och samma tidning och de kommer en gång i månaden.
För du har inte sagt var du var någonstans, men du var
jo, Reklamförbundet.
Reklamförbundet, ja. Just det. Mm.
Som då en branschorganisation för reklam, design, PR, så.
Mm.
Och så kommer jag upp på jobbet dag 3, 4. Torsdagar kommer resumé som det här var. Och öppnar dörrarna. Och där ligger jag. Första sidan. Utspridd över hela bordet. Och så var det liksom bara en stor bild på mig. Och så är rubriken: det är förjävligt, säger Anna Serner. Och det var ju mycket riktigt vad jag sa.
Mm.
Men jag hade inte förutsett vad det skulle bli. Ja, det väckte ju en massa känslor hos min ordförande och så. Var det där verkligen bra? Och så, och det var ju bara ärligt att säga, jag visste faktiskt inte vad jag gjorde.
Nej.
Men det gjorde att jag kastades in i att vara talesperson. Kvinna, chef, väldigt få kvinnor pratar om hur det är att vara chef.
Mm.
Nu för tiden pratar fler fortfarande. Nu finns det ju typ 4 börsbolagsvd:ar som är kvinnor. De pratar ju ytterst sällan om det. Men det har funnits alltså en enstaka. Så det var ju väldigt tacksamt att gå till mig. Så jag liksom fick en roll att vara en offentlig feminist.
Mm.
Och där plockade jag ju fram med mig att för mig är rättvisa en väldigt grundläggande värdering hos mig. Och jag har ju gjort övningar för att hitta mina värderingar. Och den rör sig liksom inte.
Nej.
Så när jag då, nu ska vi se, 13 år senare. Får jobbet på Filminstitutet. Så förstod jag precis vad jag skulle få frågor. För jag hade varit talsperson hela tiden.
Mm.
Så då var jag väldigt medveten om hur provocerande det var. Hur mycket jag skulle bli mätt på. Hur mycket jag jobbade med jämställdhet, oavsett om de gillade det eller inte. Men också såg jag ju hur oerhört ojämställt det var. Så det var ju, det, liksom, det är bara att hålla för näsan och hoppa. Men jag hade ju förberett min styrelse och så. Så jag sagt det, jag kommer inte backa från det här. För jag är inte intresserad av det.
Nej.
Där ligger min värdering för fast i grunden. Så att det är väl det jag tar fram, att det finns inget val. Och jag gjorde ju valet redan när jag tog jobbet. Och jag gjorde dem medvetna om att de gjorde ett val, även fast jag inte tror att de förstod vilket val de gjorde.
Nej.
För det gör man sällan. Det är ju ingen som säger, jag sa det, jag kommer inte backa, vill inte ni ha liksom den här jämställdhetsfrågan på bordet, då ska ni inte välja mig. Och det är klart att alla säger, men jämställdhet är jätteviktigt. Men de har aldrig bara jobbat med en organisation som faktiskt på riktigt jobbar. Nej. För då dyker ju, flyter ju de här surdegarna upp överallt. Så att de var nog inte superhappy.
När de väl insåg vad det innebär.
Ja, när första bomben kom. Och det var ju redan efter 3 månader. När vi hade för första gången då, jag började i oktober och januari skulle vi presentera det halvårets kommande biopremiärer. Och det är klart jag fattade att en journalist skulle räkna hur många kvinnor som hade gjort de filmerna.
Mm.
oavsett om vi hade gett pengar eller när vi hade gett pengar, någon sätt så räknar. Så då sa jag till henne, hur många kvinnor har fått stöd? 7% hade fått stöd. Eller, ja, precis, 7% var kvinnor som var regissörer. Så det är klart jag förstod vad jag skulle få för fråga. Ja. Och det var ju som det första som hände var ju att Sveriges Radios journalist stryker en mick under nosen och säger 7% annars här, vad säger du om det? Och då var jag ju oerhört medietränad vid det laget.
Vad sa du då? Vad då sa liksom jag, versionen på det, ja, för jäkligt eller för jäkligt?
Nej, då sa jag, ja, det är en katastrof.
Ja.
Och så var jag tyst ett tag. Och sen sa jag, och det kommer jag inte acceptera. Jag tänker att vi ska vara 50 lika. Ingen 40-60 bullshit. För då är det alltid kvinnor som är 40 och män som är 60.
Ja.
50 lika över tid. Och jag ska ta fram en handlingsplan. Jag ger mig själv ett halvår. Och jag hoppas att branschen arbetar med mig i det här. För jag är inte rädd för kvotering. Och det var väl liksom, klon var hotet. Det är jag rädd för, tyvärr.
Blev det stora rubriker utifrån det också?
Fast då blev det, det är en katastrof, säger Anna Särner på webb. Och så kom det ju direkt.
Mm.
Alltså det berättar de kvinnliga regissörerna. Det började ringa omedelbart. Pengarna vill ha kvinnor, då vill vi också ha kvinnor. Men det tog ju naturligtvis ett tag. Men det tog, vi lanserade handlingsplanen 2013. Men jag, i och med att jag började prata om det så är det klart att det blev fart. Så redan 2013 gick vi från 26% kvinnor till 39% kvinnor. Mm. Och 2014 var vi redan 49%. Och sen har vi legat 49 första 4 åren, andra 4 åren, 44.
Mm.
Och nu är det en ny period.
Mm.
Och vi mätte precis, mitt sista beslutsmöte var i fredags. Och det är måndag idag. Och då har jag infört att vi räknar alltid, varenda möte. Inte en gång om året, 3 månader i efterhand.
Nej.
För att göra en årsredovisning. För då har redan året gått. Man måste ju ha mer i sina planer.
Mm.
Så redan första månaden, så här, hur många kvinnliga regissörer på lång spelfilm, lång dokumentär. Då vet man bara, alla ska ner. Och sen lägger vi på siffrorna, så man aggregerar. Så nu är det augusti.
Mm.
Och då börjar året ta slut. Nu kan vi ju se vart året barkar. Mm. Det kan man ju förstås i april också. Då frågar jag folk, så nu är vi bara inne på liksom 20% kvinnliga regissörer. Och de som fattar beslut hos oss då. Då kan de säga, ja, men jag har i pipeline, det kommer komma. Men det tar alltid mycket längre tid att finansiera upp en kvinnlig regissör än vad det gör med en manlig regissör. Så då har vi lite koll på det. Och annars får vi göra uppsökande verksamhet och så.
Mm.
Men nu så var det 50% kvinnor på långspelfilm. Och vi har till och med fått upp på manus har varit en väldigt stopp.
Just det.
Så att det gäller ju att bara ligga på. Ja. År ut och år. För ja. Det finns väl de som har trott att jag skulle ge mig. Men nej, det tänker jag inte göra.
Men det är fantastiskt. Och jag tänker kära, när du klev in i rollen så låter det som att du visste att du ville driva frågor och förändra saker som skulle sätta dig i blåsväder, liksom, kan man väl säga. Eller blåsväder, men under attack. Liksom.
Absolut.
Eller, ja. Du klev medvetet in i det.
Mm.
Sen kan man aldrig veta exakt, men du visste ju att det här kommer vara kontroversiellt.
Mm.
Och då tänker jag att det är inte så jättemånga, som du var inne på, ledare som kanske, de kanske vill göra något men man vågar inte eller man väljer att inte göra olika skäl. Vad är din liksom bakgrund så där, tror du att har gjort dig till den personen som känner att men det här vill jag ta ändå? Det är så viktigt så jag är villig att ta konsekvenser.
Ja, jag fattar. Men jag tror så här. Ja, men dels är det vem är man och så. Och det kan man ju inte göra så mycket åt. Utan man är där man är. Liksom. Och så kan man ju jobba med sig själv och hej och hå. Och det ska man ju göra förstås. Men man är ju ändå olika personer. Och jag är väldigt orädd.
Mm.
Och det tror jag bygger väldigt mycket på att jag har varit ganska liksom, jag är en väldigt extrovert person. Och det har ju gjort att jag prövar gränser.
Mm.
Det tror jag liksom ingår i extrovertheten. Man vill ha, man, det är väl en bekräftelse. Kick också när man testar gränser och ser vad som kan hända. Man kan göra det destruktivt och det finns ju en bekräftelse i det också förstås. Så jag har ju både varit destruktiv och konstruktiv. Men jag har också haft väldigt mycket död i min, liksom, min bakgrund. Så för mig är det värsta som kan hända, det är faktiskt att någon dör.
Ja.
Och det brukar jag säga faktiskt när vi har ledningsgruppsmöten och folk är upprörda och så här, vi måste göra någonting och så här. Lugna ner nu. Liksom jag ser, det finns ingen demonstrationståg här ute.
Nej.
Utan ni skapar nu en hets. Ingen håller på att dö, utan nu tar vi det här i lugn ordning. Och det tror jag att jag har liksom inbyggt i mig, att jag sätter upp liksom delmål hela tiden för också en organisation, men mig själv. Ja, men vi börjar med, nu, liksom, vi kan inte hålla på att tänka på allt det här jobbiga. Utan vi vet visionen, vad vill vi? Och sen matar vi. Och det vet jag när jag har haft chefer under mig som har haft utmaningar. Där man känner att den här människan kommer gå under snart. Då har jag varit så här, vänta, nu är det liksom... Jag kommer ihåg jag hade någon som var faktiskt väldigt förtvivlad av olika skäl. Och det, vi säger nu att det var april, jag tror att det var så här. Men tänk så här, nu är, liksom, nu är det tisdag och snart är det fredag. Och sen har du en vecka kvar. Veckan efter är det Christer Flygare. Då är du ledig. Sen kommer veckan efter det. Och då händer det här. Och sen har du semester. Så du behöver bara ta det fram, ta, börja med fredag. Och det har den personen sagt efteråt. Att det var ju som det sättet som den bara kunde ta sig fram. Men så gör jag med de stora sakerna också. Acceptera att vi inte når målet på en gång. Utan hela tiden, men vi ska dit. Och då måste man ju också, tror jag, och det har ju i varje fall jag gjort. Det går ju inte som vd på Svenska Filminstitutet att bara prata om jämställdhet. För vi är inte Svenska Jämställdhetsinstitutet.
Nej.
Vilket väldigt många också förhåller sig till oss. Och det är ju väldigt synd. Och det har inte jag lyckats råda bot på. Men varför, förutom mänskliga rättigheter och rättviseperspektivet, vill vi ha en inkluderande liksom, filmpolitik? Jo, det är för att filmen var för dålig. Vi gav ju pengar till projekt som var för dåliga. Det fanns en slentrian, de som visste att de skulle få, de fick ju också mycket riktigt. Och de som inte kom in fick inte. Och då var de arga över det. Alla som inte kom in är inte topp. Det finns ju en gäng kvinnor som är jättearga på mig för att de fortfarande inte får pengar. Och det beror helt enkelt på att deras projekt inte håller tillräckligt hög kvalitet. För vi är ju superselektiva.
Ja.
Men det tänker jag, det kan man översätta till vilket företag som helst. Det är ju pusselbitarna som bygger pusslet. Och vilket helt pussel vill vi se där framme? Och när jag började 2011, då var det otroligt gnällande på hur dålig svensk film var. Danmark är mycket bättre och vi har ju inte det ena och inte det andra. Och bland annat så var det att folk går inte och ser vår svenska film på bio. Vilket de fortfarande inte gör i en mindre grad nu. Och vi hade inte något starkt varumärke internationellt. Vi blev inte inbjudna till festivaler, vi vann inga priser. Och då kände jag själv, det var ju ett väldigt bra tillfälle att säga, då måste vi göra om någonting. Man kan ju inte få en förändring om man fortsätter göra exakt samma sak.
Nej.
Och om jag då tror att alla har lika stor potential att göra bra film. Alla har lika, också lika liten potential, för det är ju ytterst få som har den här potentialen. Men det spelar ingen roll vilket kön man har, eller vilken hudfärg man har, eller var man bor någonstans i Sverige, eller vilka föräldrar man har. Utan vi måste ju säkerställa att de får chansen genom att jobba på massa nivåer. Så liksom man får, då får man ju tänka så här, vilka är vassa, massa nivåer? Jag är ute i filmskolorna, är en förberedande filmskolor, sen är det produktionsbolagen och så vidare och så vidare. För att i slutändan då förhoppningsvis få fram fler talanger. Mm. Det var ju min strategi. Öka basen av talanger. Det låter som i vilken riksidrottsförbundsordförande som helst. Och det är precis så. Men jag har hela tiden sett framför mig att där framme, då ska svensk film vara det viktigaste kulturuttrycket. Och alla ska tycka det. Och alla ska säkerställa att det finns finansieringar och förutsättningar för filmen också. Finns till för alla där borta. Sen får man ju liksom mata. Och den envisheten, det tror jag inte så många har.
Nej, men jag tänker det dyker ju upp ett par saker här som man blir nyfiken på. Dels så sa du ju att den här värderingen rättvisa är så stark i dig.
Mm.
Och så pratar du nu också om den här uthålligheten eller envisheten. Om man tittar tillbaka tidigare i livet, har du liksom upplevelser där som är liksom, som hänger ihop med de här egenskaperna? Hade du det här tidigt i livet eller har det kommit senare? Både rättvisa, envishet, eller kan du se situationer tidigare som gör att det är så integrerat i dig?
Ja, det är absolut rätt. Jag är uppvuxen i en typisk liksom mellanklass akademikerfamilj som var socialdemokrater. Så att det här med rättvisa pratades det ju mycket om bland mina föräldrars vänner. Så klart, jag hade ju det med liksom maten där hemma. Men jag bodde i en förort, Lidingö.
Mm.
Som ju har väldigt mycket, väldigt mycket klyftor faktiskt.
Yeah.
Det är en förort som har både höghusområden med socialt utsatta grupper. Det fanns en stor grupp invandrare som var den 70-80-talets latinamerikanska flyktingar. Som var liksom i ett område och så var det villakvarteren och så vidare. Det var väldigt mycket politiksnack hos oss i skolan. Där det ändå fanns alla de här grupperna. Och den tror jag att, alltså om man tänker vad skolan blir för, om man bara träffar likar, så lär man sig ju inte förstå hur ett samhälle ser ut heller. Så att det pratades jättemycket politik. Jag, på den tiden var ju Lars Werner partiordförande för Vänsterpartiet, eller VPK. Då blev jag helt Johanna Särner, då blev det Johanna Werner. Så man liksom, var på den nivån.
Ja.
Och jag var, vad kan jag ha varit? 10 år liksom. Så jag har ju alltid, på grund av att jag är en extrovert människa, utsatt mig för diskussioner. Och sen tror jag nog att jag... Ja, men jag sökte mig till ganska... dåliga gäng helt enkelt. Så jag under ganska många år var inte liksom på en bra plats kan man säga. Men
i tonåren?
Ja, alltså från att jag var typ 10 tills jag var kanske... När jag var 15 så insåg jag, men det här går inte.
Okay.
Då hade mina kompisar börjat knarka liksom tungt. Och det som tur var testade jag och gillade inte. Så att det blev liksom... Jag valde bort själv. Men jag tog mig liksom igenom det där med den här envisheten verkligen. Jag bara insåg att det här går inte. Jag måste, hur gör jag nu? Ja, då valde jag kinesiska som, det var ju ändå 1979. Det fanns en skola som hade kinesiska och den låg in i stan. Och man, då visste jag att jag skulle hamna på en ny skola.
Aha.
Det var ju jätteläskigt.
Mm.
För jag bröt ju med hela min, så att jag tänkte att jag, nu, det här är ju som att skilja sig, tänkte jag. Som den lillgamla människan jag var. Så att jag var väldigt målmedveten och bara gjorde ändå. Och det blev ju väldigt, jag liksom tror att jag har lärt mig att det blir oftast, liksom det blir bättre till slut. Sen dog min pappa precis den vevan när jag var liksom 17 år gammal. Så jag var ju väldigt utsatt ur det perspektivet. Men jag liksom matade mig igenom.
Mm.
Så jag tror att jag har nog kanske tidigt lärt mig att Att det, man får bara överleva tuffa perioder. Jag är stryktålig, tror jag.
Mm. Mm.
Kanske, helt enkelt. Och envis då.
Och envis, så att du var med det sen tidigt. Och blir man ju nyfiken liksom. När du valde sen juridikspåret,
mm.
var det också kopplat till att det, liksom, den här rättvisa värderingen var viktig? Eller var det något helt särkopplat? Vad fick det att lockas in på det spåret?
Ja, men det, äpplet faller inte så långt. Min pappa var jurist, okay. Så att jag förstod ju att juridik fanns. Men skälet till att jag gjorde det var faktiskt att jag började läsa filmvetenskap direkt efter gymnasiet. Och det var mer en slump. Min styvsyster läste och... Vad skulle man, min pappa hade precis... Jag var så här, jag gör vad fan som helst liksom.
Mm.
Och det, men det är ju roligt, herregud. Man såg massa film och det var jättehärligt. Och sen började jag en filmskola. Och det var ju också superkul att få göra film. Men jag insåg... När jag var där, och det har jag gjort ett antal gånger i mitt liv. Att jag känner att det här, jag passar inte in här. Jag accepterar inte spelreglerna.
Okay.
Och jag, min person kommer inte till sin rätt. Så när det gällde filmens värld så var, gick det ju ut på kotterier och vem har kommit med vem. Och det var väldigt tydligt ganska snabbt vem det var som satte samman grupperna och blev ledare. Och det var alla killar. Och de valde de tjejerna de ville ligga med, typ. Mm. Om jag liksom hårdrar, men lite så var det. Och mig vill de tydligen inte ligga med. Nej, men jag kände att det här, jag kommer få köa för att koka kaffe i år.
Ja.
Det är inte jag beredd på. Så viktigt är det inte för mig att få uttrycka mig. Sen, jag är en kreativ sån. Jag har gått konstskola och liksom skulpterat. Alltså, jag tycker jättemycket om att uttrycka mig själv. Men... inte till vilket pris som helst. Och jag tror att för att orka vara en riktig konstnär, då ska du inte ha ett val. För det är så svårt.
Mm.
Men det var det där rättviseperspektivet också. Jag bara kände att det här, det är liksom, jag ser ju. Mm. Jag blir inte en av er. Så att då insåg jag att jag måste välja någonting annat. Och då ville jag egentligen bli journalist. För att kunna berätta berättelser. Jag tyckte om att skriva och så. Men jag kom inte in på journalistutbildningen. Jag hade misskött mig för mycket i skolan. Jag hade inte tillräckliga betyg. Men på den tiden var juridik inte lika högt. Och så var jag 25-4 och så. Så att jag liksom kom in så. Men så hamnade jag på juristutbildningen. Och där kände jag direkt. Passade min analytiska sida. Jag ifrågasatte hela tiden. Det tror jag mina för detta... Lärare också. Jag engagerade mig på institutionen, linjerådet, jag började jobba. Men ifrågasatte systemet.
Ja.
Men inom ramen för systemet. Så att där, det var liksom en rätt plats med, det kände jag också. Mm. Men sen kom jag ut i arbetslivet, det riktiga arbetslivet så att säga, efter juridiken. Och då hamnade jag på en bank. Och då kände jag igen att... Här kommer jag liksom inte till min rätt. För det var så lågt i tak så kristallkronorna liksom nuddar ju bordsytan fullständigt. Man liksom ifrågasatte inte.
Nej.
Framförallt inte om man är back office. Sen gillade cheferna mig för det är en liten krydda i tillvaron. Men jag kände direkt att nej, men här, jag kommer aldrig må bra här på riktigt. Och då sökte jag mig därifrån. Och så hamnade jag på just Reklamförbundet. Och det var ju som en kombination. Reklamvärlden är ju kommersiella kreatörer.
Mm.
Så juridiken funkade bra. Det kreativa funkar bra. Och där direkt. Jag brukar beskriva mig som att jag var en rund boll i en fyrkant i finanssektorn. Och när jag kom till reklamsektorn så var jag fyrkanten och de den runda bollen. Och de älskade struktur. Medan strukturen älskade inte att bli utmanad.
Just det.
Så att, och man känner ju det direkt. Här liksom, klickar i. Och så började jag ifrågasätta. Mm. Och det var så jag blev vd. Tror jag.
Spännande. Jag tänker, vad har hänt med dig under de här 10 åren då när du har varit på Filminstitutet? Du har kommit in och du hade erfarenhet från ett par vd-jobb tidigare. Du har gjort en resa med en organisation som har förändrats mycket och en bransch som har förändrats mycket.
Mm.
Vad är dina viktigaste lärdomar kring ditt eget ledarskap? Hur har det utvecklats över tiden? Vad är saker som kanske du fortfarande känner, ja, men det är ju så här, det här funkar, det här är jag. Och vad är saker som du kanske har utvecklat eller vänt och vridit på längs vägen?
Ja, dels har jag fått lära mig att vara chef i en kulturvärld.
Mm.
Och det är en väldigt stor skillnad.
Jag kan väl sticka in bara kort inspel där. Min erfarenhet, jag har jobbat en del med organisationer inom kulturvärlden. Och jag tror så här att vara chef och ledare där är mycket mer komplext än näringslivet. För att du har ett sånt väldigt komplext intressentlandskap som du hela tiden måste balansera.
Mm.
Allt från politiker och politisk finansiering kanske till en publik, till väldigt starka viljor internt och konstnärskapet.
Mm.
Och så ska du liksom vara den här som på något vis navigerar i det fältet. Versus kanske om man är i ett börsbolag. Ja, men visst, du har många intressenter, men det är ändå, det finns ändå någon slags aktieägarna, ägarna är så pass viktiga.
Mm.
Här är det mer komplext. Vad säger du kring det?
Absolut. Och jag ser också att det är liksom, det finns vissa sektorer. Frivillighetssektorn är också en sån sektor. Där den bygger på folks passion. Alltså de som jobbar där. Ja. Jobbar där för att de har en passion för saken. Men de är ju helt ointresserade av liksom organisationen och ett mål. Jag menar, som jag började med, kulturvärlden vill ju inte ha något annat mål än att man det räcker med att veta att vi finns till för kultur, jättebra. Tack ska du ha. Det finns ju ingen riktning i det. Och det är ingen som är intresserad av att ha en riktning, för de älskar ju film.
Just det.
Och det är en otrolig tillgång till stoltheten och engagemanget och kompetensen av människor som får jobba med det de älskar. Men det finns ju en enorm utmaning i att leda dem. För att de inte är intresserade av att bli ledda, helt enkelt. Nu generaliserar jag, för det är klart att det finns delar som tycker att det är jättehärligt. Men så det har jag ju fått lära mig. Jag har fått lära mig att leda genom chefer. Andra experter. Jag har ju haft alltid lätt, alltså reklamförbundet var 13 personer. Då hade jag ingen ledningsgrupp för vilka 5 skulle vara med och vilka 5 skulle inte vara med. Det går ju inte.
Nej.
Men mitt jobb efteråt var på en annan branschorganisation som heter Tidningsutgivarna. Och där var vi 40 och då hade jag en ledningsgrupp. Och redan då så blev det väldigt tydligt för mig att, men gud, det är ju inte jag som gör det här. Nej. Det är ju vi som gör det här. Men då måste man jobba med sin ledningsgrupp. Så när jag kom in på Filminstitutet så var det ju väldigt uppenbart för mig att det var det. Men de var ju experterna. Så att få ihop dem och få ihop alla chefer. Att jobba genom cheferna metodiskt. Det har jag verkligen både fått väldigt stor respekt för vilken tid det tar. Och vilken förankringsprocess det är och vad man behöver HR. Jag har haft förmånen att göra mitt jobb på Filminstitutet med en och samma chef. Vi börjar samma dag och nu slutar vi typ samma dag. Och det har ju varit fantastiskt, för hon har verkligen också stått för det som vi gemensamt kommer fram till.
Ja.
Så hon har ju hjälpt mig att hjälpa cheferna liksom. För det går ju inte som yttersta chef att tvinga cheferna. Men det gäller ju också att lita på att de gör det. Då måste man ju bygga systemen som gör att du hjälper chefer som faktiskt från början inte valde att vara chef över en pusselbit i ett helt pussel. De var ju chefer över sin pusselbit och struntade i resten av pusslet. Och ingen begärde någonting annat av dem. Och det gjorde de ju toppen bra. Men det går ju inte om man vill få en effektivitet, då måste man ju gå ihop sig liksom. Så det har jag verkligen lärt mig. Tålamod.
Ja.
Sen saker har jag lärt mig som jag inte är så förtjust i. Att liksom inte blotta mig. Att vara otroligt mycket mer försiktig. Att inte skapa en organisation, en relationell organisation, utan en mänsklig strukturell. Alltså där jag tidigare använde min personlighet för att få med mig folk.
Just det.
Så kan jag inte göra det. För det är inte det, den rollen jag har. Jag är deras chef. Och det har man ju alltid lärt sig. Du kan inte vara privat, du kan vara personlig. Och så är det ju förstås. Men det är ju en väldigt banal beskrivning av, man kan väl vara superprivat. Jag har råkat ut för på Filminstitutet. Jag rekryterade en av mina absolut bästa vänner. För hon hade jobbat där. Hon var den som verkligen hade det som jag ville vi skulle göra. Relationer nämligen. Mm. Och jag insåg att det kan inte jag göra. Dels har jag inte relationerna. Och dels går det inte att jag har dem. Så då anställde jag henne. Men då fick jag ju liksom inför personalen vara otroligt privat och säga, det här är min vän. Jag förstår att ni tycker det är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt. Men jag väljer ändå att göra så här. Och det accepterades ju. Men det var ju liksom inte bara så att det accepterades. Och att då man själv ger. Men man får ju liksom ett hån tillbaka från några. Då säger att 90% inte sa något. Men alltid några som säger något.
Mm.
Det tar ju när man har gett.
Ja.
Och så får man knytnäve tillbaka. Men sen 3 år senare så drabbades hon av en hjärntumör och dog.
Mm.
Det var ju som min bästa vän. Vars barn är som mina barn. Och då skulle jag vara liksom chef. Sörjande medmänniska till dem. Sörja själv. Ja, du förstår. Det var ju otroligt. Det är klart att jag var tvungen att vara privat.
Mm.
Man kan inte säga att man inte ska vara privat. Men man ska ju inte tro att man blir kompis på samma nivå. Så jag som då extremt socialt extrovert person. Jag har samlat med vänner sedan jag... Min äldsta väninna lärde jag känna när jag var 3 år. Jag har plockat ut, jag bara sparar dem. Mina första skulle jag säga 9 år på Filminstitutet gjorde jag en kompis. Alltså för mig är det helt främmande. Men det gick inte. Det kände jag väldigt tydligt.
Mm.
Och det är ju någonting som jag har sörjt. Jag har sett de här personerna som jag skulle vilja hänga med.
Ja.
Men jag har varken blivit inbjuden eller bjudit in. För det har funnits liksom en utmaning där.
Mm.
Så att det har jag ju verkligen fått lära mig att skilja på privatlivet och vd-rollen. Och ändå får, då ska man ju entusiasmera och man måste ändå vara sig själv och så. Det är ju, man tömmer sig.
Mm.
Så det är därför jag säger nu också, jag kan inte summera med 10 år. För jag måste liksom plocka upp och se, vem är jag i det här då?
Mm.
Vad har jag lärt mig lite mer sammantaget? Just nu har jag liksom, jag har varit så taktisk i 10 års tid.
Ja.
Haft superkul också, men verkligen taktisk.
Fått hålla tillbaka vissa delar av det själv.
Ja.
Just det. Och det kanske är ett, vad ska jag säga? Jag läste någonstans att det är faktiskt en bok skriven av en man som studerat med shamaner.
Mm.
Och han sa det att när man tackar ja till power. Alltså power är inte bara position, utan det kan vara olika saker. Att jag kliver upp och tar ett ansvar. Eller, så har det alltid ett pris.
Mm.
Du kan inte tacka ja till power. Och då är det väldigt brett menat. Utan att det har något pris någonstans. Och så det är intressant det du beskriver. Vad är det som jag tänker nu, du funderar säkert en del över vad som kommer hända härnäst, men Om man tittar liksom på samhället just nu, vad är det som fortfarande engagerar dig eller nya frågor som engagerar dig oberoende av Filminstitutet, dig personligen? Vi har ju många utmaningar att adressera som både som mänsklighet i stort men såklart också som samhälle i Sverige. Men vad engagerar dig mest idag? Vilka typer av frågor?
Ja, men jag är fortfarande så liksom i mitt jobb, så att det är fortfarande de frågorna som engagerar mig. Och kommer alltid göra det, tror jag, därmed. Men jag tror också man lägger ju in, man kan inte vara engagerad i allt. Nej. Alltså man kan inte vara klimat, jämställdhet, mångfald, vad det nu kan vara för någonting. Lika mycket. Man måste ju liksom bestämma sig för var kan jag göra mest skillnad. Mm. Och för mig har det varit på inkludering. Men det är ju också det som präglar mig nu. Det är det här, hur bygger vi ett samhälle där vi respekterar varandra. Mm. Och var gör man det? Men det kan man ju göra både utifrån vilken roll en organisation eller ett företag på en ort. Jag sitter i styrelsen för Polarbröd. Mm. De tar ett extremt ansvar för klimatet. Och har en otrolig utarbetad hållbarhetsvision. Och all utveckling, produktion liksom syftar till också att vi ska klara av det här. Och rädda vår planet samtidigt.
Ja.
Samtidigt som de är en otroligt viktig aktör i orten.
Just det.
Alltså Älvsbyn där de är ju den viktigaste arbetsgivaren där. Så när bageriet brann ner för ett år sedan så var det för dem, även om det kanske hade skett ändå, men som en viktig parameter för dem, det var att nej, men vi ska tillbaka. För våra kollegor går ju hem och har ingenstans att ta vägen. Och det var liksom flera starka drivkrafter förstås. Men en stark drivkraft var att vi har ett ansvar här. Mm. Jag är väldigt ansvarsdriven. Så det tycker jag är så otroligt vackert. När man faktiskt inom ramen för ett superkommersiellt företag. Det är ju inte så att de söker pengar någonstans direkt.
Nej, nej.
Det är ju tvärtom andra som söker pengar hos dem. Mm. Och det är otrolig ekonomikontroll och prissättning och sortimentsutveckling och bla bla bla. För att om inte vi tjänar pengar så kommer vi inte kunna vara en arbetsgivare. Och vi kommer inte heller kunna förse folk med ett bröd som smakar gott och gör gott.
Mm, just det.
Så det tänker jag, att varje organisation kan ju alltid jobba med den komplexiteten. För det är klart att det lägger på ett lager som många tycker, ta bort med det och bara vinst. Men det driver ju inte mig. Men att få jobba med komplexiteten, att få ihop det där, det driver mig.
Mm.
Och det tycker jag nog ändå att det finns mycket, många vill väldigt mycket väl. Och det tycker jag man ser på alla. Jag tror inte bara det är liksom bullshit med hållbarhetsredovisningar och sådana här mål och liksom allt vad de sätter upp som kriterier. Sen förmår de inte verka efter det. Utan man stoppar en liten box någonstans och så har vi en hållbarhetschef som de andra bara egentligen inte bryr sig om.
Precis.
Och då menar jag att hållbarhet kan ju vara allt ifrån klimat till jämlikhet till, och det är, jag menar, Agenda 2030-målen är ju 17, så att det finns ju mer där. Men jag, den naiva personen då, tror faktiskt att väldigt få vill något illa. De måste bara få hjälp att ställa om så att det blir bra.
Mm. Just det. Om du tänker, du har ju mycket erfarenhet såklart, många, många år i vd-roll och chefsroller. Den som är ledare eller vill bli ledare och den som känner att man vill göra skillnad där man är, kanske också i frågor som kan vara kontroversiella, man utmanar kanske ett etablissemang eller som det alltid har varit och sådär. Vad har du för råd och tips? Hur kan man tänka? Hur kan man se till att liksom mobilisera kraften i sig själv som krävs?
Ja, men det är ju en otroligt svår fråga för att vi utgår från så olika håll. Men för mig har det ändå varit så att verkligen det här tänka, jag gör det inte själv. Och hur ska jag då, hur ska jag förstå vem jag ska göra det med? Mm. Och det är väl en socialt extrovert person som svarar så här, för de andra skulle säga någonting helt annat. Men för mig har det ju handlat om dels att hitta gruppen internt, men sen också hitta nätverken externt. Och där man måste också söka sig fram, för det finns jättemånga nätverk som är helt meningslösa. Och då ska man inte hänga där. Jag brukar säga det till kvinnor som är så här, men hur ska vi åstadkomma skillnad? Vi har ju ingen makt. Och det är så här, ja, men sluta gå till nätverk där det bara är kvinnor som alla vill ha någonting, men ingen har något att ge. Man måste ju komma till ett nätverk där det finns de som har något att ge. Mm. Men där man själv också måste börja ge.
Mm.
Man kan inte bara få. Så vad har jag att ge?
Mm.
Och då får man ju in i nya sammanhang, lära känna nya människor och plocka det som gör att man inte är ensam i att åstadkomma någonting. För man lär sig nya saker, man får nya strategier och vad det nu kan vara för någonting. Men jag tror att det livsfarliga är när den här också myten då, det är ensamt på toppen.
Mm.
Jo, det är klart att det är ensamt på toppen. Men om du tror att du är ensam på toppen, då är det det som är det stora problemet. För det är klart att du inte är.
Nej.
Och har du inte en ledningsgrupp som är lojal med dig, eller har du inte en styrelse som är lojal med dig, då är det ju lite ensamt.
Mm.
Men det får man ju jobba med.
Mm.
Och har man inte en styrelse som man känner är lojal med en, då kan man inte vara där.
Nej.
Men som sagt, jag är ju en socialt extrovert person. Så jag får ju energi av människor.
Mm.
Andra får ju energi av att slippa människor. Och jag har faktiskt numera väldigt stor respekt för det. När jag själv har förstått hur vi kompletterar varandra. Så att jag har ju i min ledningsgrupp liksom arbetat aktivt med att få in folk som inte är som jag. Det blir ju jobbigare.
Mm.
Och någonstans måste man ju klicka. Så det finns ju ändå någon mått av
på något plan.
Subjektivt.
Mm.
Men det här med hur kan man komplettera så att man får in andra perspektiv, helt enkelt. Och det där, och de som då inte är extroverta, de måste ju ändå relatera till andra människor. Men då får man väl kanske göra det på ett annat sätt. Vad vet jag? Det kan jag inte svara på först. Men jag har ju människor då i min grupp som just är identifierade introverta. Vi har skrattat mycket åt det.
Mm.
Jag och en kollega hade samma rekryterare. Och han gjorde först då en personlighetstest på mig. Och han identifierade, du är den mest socialt extroverta kurva jag någonsin sett. Och sen gjorde han då en kurva på min kollega och sa, wow, du kompletterar Anna. Hon behöver dig.
Ja.
Och det var ju ett skäl för mig att välja den här personen. Och sen har vi skrattat åt det. Men det betyder ju också att jag lär mig ju av den personen hur jag måste anpassa mig.
Mm.
Och den personen har jag sen ändå tryckt in i nätverk. Men i mera ordnade former. Man kan inte tro att en sån person går ut så här hejsan svejsan på Stockholmsmässan och skaffar nya kompisar. Men i en ordnad form med en... Den personen hade precis fått sitt tredje barn tror jag eller någonting. Och då var frågan hur ska man kombinera en chefsroll med små barn?
Mm.
Ja, men då var det något ledarskapsinstitut som hade just det. Ja, det var ju väldigt väl. Förstår man precis varför man ska gå dit. Och det var ju en jättelyckad match.
Mm.
Jag har ingen aning om de har kontakt fortfarande. Men man måste ju liksom...
Ja, men absolut. Jag själv tror jag kan beskriva mig som en social introvert.
Mm.
Så att,
Det är ju naturligtvis den här personen också. Social, men ändå introvert.
Men introvert. Det är spännande det där. Det kan bli väldigt, om man inte förstår varandra kring de punkterna kan det bli jobbigt. Men förstår man varandra och kan prata om det så kompletterar man ju varandra. Ja. Jättefint.
Det är ju som du lärde mig någon gång. Du får sluta prata, Anna, och visa bilder. För vi finns vissa av oss som bara förstår bilder.
Visuella, ja. Ja.
Och det var ju en otrolig insikt för mig att jag var tvungen att göra små cirklar.
Mm.
Och då blev helt plötsligt alla bara så här, jaha.
Ja, absolut. Och det är det som är så fascinerande. Att det enda man kan vara säker på är att alla andra funkar inte som jag. Liksom.
Nej, men precis.
Men du, på tal om det här då, i den tid vi lever i, om man ska vara relevant som ledare framåt, vilka egenskaper, eller någon egenskap som du känner så här, som är extra, blir extra viktig att utveckla i den tid vi är i eller på väg in i, om man ska kunna vara effektfull relevant?
Men jag tror att... Och så har det väl alltid varit. Men jag ser att det finns ganska stora klyftor mellan generationer just nu.
Mm.
Det finns en generation, och det måste ju någon starta en utredning om, som ju faktiskt lider av en oerhörd social, eller psykisk ohälsa. Alltså det är en hel generation som växer upp på...
Och då pratar du om vilken generation?
Nej, men jag skulle säga att det är generationen som nu är... tonåringar, men också upp i liksom hela 20 års... Så att de är födda 90-tal och framåt. Och det har med digitaliseringen också att göra, tror jag. För det liksom faller väldigt mycket in i det. Vi lever helt olika liv. Och samtidigt så har hela klimathotet kommit. Mm. Så du kan både bli en verkligen self-made person och vara influencer och så. Alltså den... möjligheten finns där. Och sen så finns det fortfarande du, eller numera att man då inte träffar varandra, utan att det är liksom virtuellt. Och sen den tredje parametern är att de har en föräldrageneration, alltså min generation och uppåt, som inte tar klimathotet på allvar.
Just det.
Och det är ju Greta. Alltså Greta-generationen kontra föräldragenerationen.
Mm.
Och den klyftan, när du anställer folk, måste man förstå var folk kommer ifrån.
Ja.
På ett helt nytt sätt. Man måste ställa nya krav. Man måste hjälpa de personerna med nya strukturer, tror jag. Men man måste också förstå dem på helt nya sätt. Så jag tror att man som ledare framåt måste ha mycket mer av... HR-kompetens än man någonsin har behövt ha faktiskt.
Ja.
Sen så tror jag att man också måste som ledare verkligen säkerställa att man kan ställa om. Och om man själv är inte en förändringsbenägen människa, så måste man ju se till att man omger sig med människor som kan hjälpa en att bli det. Liksom ta jobbiga beslut.
Mm.
För det kommer ju en transformation här som... industrialismen var ju en gigantisk transformation. Nu är vi ju mitt i digitaliseringen. Och den är ju fantastisk på massor med sätt. Men det kommer behövas helt nya kompetenser. Det kommer behövas helt nya affärsmodeller. Det kommer behövas helt nya produkter.
Mm.
Och den transformations... Vi är inte en tid av förvaltning.
Verkligen inte.
Och jag är ju jag har 10 år på ett och samma jobb. Det är ganska lång tid.
Mm.
Så jag har ju verkligen det här förvaltande. Men då inser jag, det var ju därför jag insåg det, men jag måste sluta nu. Därför det går, man måste ha för nya ögon nu.
Mm.
För det går inte att ha för mycket bagage.
Nej.
För all transformation har också nackdelar. Men man kan ju inte fastna i nackdelarna.
Nej, precis. Och det kopplar kanske till en av de sista frågorna här. Vad ser du framåt? Det är säkert kanske inte färdigt tänkt, men är det någonting som du ser fram emot i skiftet? Någonting du vill få liksom kanske större utrymme för i dig själv? Eller något sätt du vill bidra med framåt? Är det någonting du liksom ser fram emot?
Men jag ser nog fram emot det nya som jag inte vet.
Mm.
Alltså att jag vet att när jag sa upp mig första gången från detta reklamförbundet då, det är ju nu 15 år sedan, hade jag heller ingenting jag skulle gå till. Och jag var ju livrädd då också. Men då var jag ändå lite så här, jag insåg att jag måste utforska alla frågor jag får. Så det var ju många som var så här, vi kan ha ett förutsättningslöst möte. Man bara, okej. Okay. Och det var ju verkligen till 99,9% väldigt förutsättningslöst. Men då insåg man vilka olika världar det finns.
Ja.
Och som man vet ingenting om. Och det ser jag fram emot. Att bli kittlad och få börja om och lära mig nytt. Mm. Och inte känna det där med, vi har prövat det förut, den delen. Så det, och det, per definition kan jag ju inte veta vad det är.
Nej, just det. Precis. Så att du går, ja men precis, du går, du ser fram emot och närmare det du inte vet helt enkelt.
Ja.
Mm. Mm, spännande.
Mm. Det är bara att hoppas att det finns något där.
Ja, oh, herregud. Säkerligen, det är mycket som behöver transformeras och förändras. Och
ja, så är det ju. Frågan är om de förstår det.
Nej.
Och på vilken nivå? Jag är ju ingen liksom... där är ju jag inte en... liksom, jag gör inget förhastat så.
Nej.
Bara slänger ut grejer, utan transformeringen med Filminstitutet har ju tagit 10 år.
Ja.
Och då kan man säga, jo men det är ju för att det händer så himla mycket konstiga saker. Men det är så här, men det gör det ju alltid.
Ja.
Så att så kan man ju alltid säga.
Ja.
Utan det tar tid om man med viss respekt för att man faktiskt inte riktigt vet vad man gör.
Mm.
Men den som vill att det ska gå jättefort, då är jag nog kanske, det kanske jag faktiskt inte är rätt person för.
Nej.
Det beror på vad man menar med fort. Vissa tycker väl att jag har gått jättefort fram med vissa saker.
Mm.
Jämställdhet.
Men det beror på kontexten, tänker jag. Det är ju många det är ju paradoxen liksom, när man ska förändra någonting när det är väldigt mycket osäkerhet. Att å ena sidan så måste vi agera nu. Å andra sidan, om vi agerar för fort så hamnar vi fel.
Mm.
Alltså den här, det är ju otroligt svårt att hålla i just transformation. När du måste bli något du aldrig har varit, så har du en given osäkerhet i det du försöker skapa. Och trycker du på någonting som är för snabbt uttänkt och du vet, nu gör vi så här och det är en process. Och det finns inget lärande i processen. Nej. Och då kör man ju diket, tänker jag också.
Ja, risken är i varje fall oerhört stor. Ja. Och inte minst för att du får inte med dig folk.
Nej, precis.
Sen är det ju det här, du får inte med dig folk från början oavsett. Så att bara där måste man ju hålla i idén. Vad var det? Vad ville vi då?
Tillbaka till syftet.
Ja, men tillbaka till syfte och mål liksom, och visioner. Och vad bestämde vi nu då?
Mm.
Och det har jag gjort. Det kommer in nya och de ifrågasätter. Och, ja, man biter ett litet liksom, ändelse på ett ord möjligen. Men det är liksom på en sån... Jag är liksom rätt slarvig så. Mm. Exakt hur det ser ut i ord, det skit vill jag i. Ja. Om andemeningen kommer fram.
Ja.
Men för vissa är ju det här ordbråkeriet ett sätt att närma sig andemeningen. Så att där har vi verkligen haft otroligt tjatiga övningar där man bara pratar ord.
Ja.
Där jag är så här, men ja, lös det ni, jag är inte intresserad. Men jag kommer inte släppa syftet.
Nej.
Och det är ju det som ändå, det har ju på Filminstitutet 10 år. Och det blir ju intressant med en ny chef.
Mm.
Tänker de slänga bort det arbetet då? Kommer jag bli arg?
Ja, och det har ju blivit en väldigt, det måste ha blivit en väldigt stark del av kulturen. Eftersom du och ledningen har hållit i det så tydligt under så lång tid.
Ja, sen ska man ju inte överskatta det därför att folk byts ut hela tiden.
Ja, så är det också.
Så frågan är om vi tar viss kultur för givet. Och det har vi ju insett att faktiskt vi hade tappat förståelsen för repetition.
Mm.
När jag vid ett tillfälle när vi hade hel personalsmöte, vi är 135 personer, så vi kunde före pandemin trycka in oss i vårt lunchrum.
Mm.
Och då kände jag, när jag skulle beskriva hur det var när jag började, för då var det en jättekonflikt som jag ärvde med branschen. Och vi var polisanmälda och det var liksom helt galet. Och det var ju så levande med oss i 2 år. Mm. Och så kände jag, men vänta så här, hur många av er här var inte med då? Så tänkte jag, men det blev ett par stycken. Så var det så här, det var ju typ över halva personalen. Ja. Och då insåg jag, men gud, ni kommer inte ihåg, ni kan inte ens veta det. Och det var ju en verkligen ögonöppnare för mig faktiskt, att vi måste berätta vår historia. Var kommer vi ifrån? Vad är det vi har gått igenom? För det är då man förstår varför man vill vara kvar någonstans. Ja. Men vill man transformera sig, då kanske man också ska befria sig från den där historien. Så att det finns ju den där...
Absolut, vad är det vi ska släppa?
Det är svårt.
Det är svårt.
Det är svårt att vara chef för länge då.
Ja.
Faktiskt. Mm.
Ja, det är svårt att ha, du hade ju, när du kom in hade du ju färska ögon.
Ja.
Du kunde se väldigt tydligt vad som behövde hända och vad du ville driva. Och det är klart, oavsett var man är man någonstans ett antal år så, ja, det går ju ganska fort egentligen.
Ja.
Så är det svårt att ha de här färska ögonen. Och ibland behövs det inte, utan den erfarenhet man har byggt upp är mer värd.
Ja.
Ibland
behövs
de färska ögonen.
Ja, men det är därför man måste få in nytt blod hela tiden.
Ja.
Ja.
Du, ska ta och runda av. Det har varit jättekul att ha dig här.
Otroligt roligt att få vara här. Du har varit med från min dag 1 ju.
Ja, så är det. Vi har samarbetat på olika sätt under de här 10 åren. Det har varit fantastiskt kul att vara en liten del av den resan som du och ni har gjort. Mm. Och det ska bli jättespännande att följa dig framåt också.
Ja,
och sen så får vi skicka med det här lilla budskapet att bara dra nytta av den här lilla pausen. Och
ja. Jag ska tänka på också. Den. Jag lovar.
Ja, tack Anna Särner. Vi rundar av här då.
Tack.
Tack så mycket.
Tack.
Så, stort tack för att du har lyssnat hela vägen hit. Är du intresserad av de andra poddavsnitten så hittar du dem på leaderevolve.org och där kan du självklart också läsa mer om de utvecklingsprogram vi har för ledare. Så ta hand om dig och vi ses snart igen.